är magi och pasta, sa Federico Fellini. Och ett nytt avsnitt av Obiter Dictum är väl förhoppningsvis då den välputtrade tomatsåsen som vi kan hälla över. Det är avsnitt 269, ett primtalsavsnitt. Och vi som hackar och skalar och försöker hålla lagom värme är som vanligt jag, Billy Rimgard, och min kollega Tobias Nordström.
Hallå där.
Hej.
Jag gillar att vi blev tomatsåsen. Ingen stärkelse eller någonting sånt. Ingen stärkelse, ingen näring, men ack så smakgivande.
Ja, man vill ju vara den där smaken, som eftersmaken som hänger i några timmar, om man har tur.
Hur länge ger du tomatsås?
Förlåt?
Alltså, om du kokar en tomatsås, hur länge får den stå och puttra?
En timme ungefär.
Ja, det är bra. Jag har ingen aning om vad som är rätt. Man har lärt sig att tomatsås ska koka länge, men hur länge vet ingen. Alltså kött, om det är köttbaserade saker, då känns det, då kan man smaka och se, känna liksom att ja, men nu är det bra. Men en tomatsås blir inte superstor skillnad på en timme och två timmar.
Men min vän Joakim brukar prata om det här magiska tröskeln när det går från att smaka burktomater till tomatsås, att det går väldigt fort, och det sker ju där någonstans runt 45 minuter, mellan 45 och en timme. Men man vill ju heller inte damma på dem för länge där.
Det beror ju på. Alltså, jag tänker så här, tomatsåsscenernas Rolls Royce är väl i Goodfellas, Martin Scorseses maffiafilm, när de sitter i fängelset och skivar vitlöksklyftor med rakblad. Och liksom
så att de smugglar in,
ja, exakt, och smugglar in korv med någon plit och sånt där, och kokar då tomatsås. Då känns det ju som att den tomatsåsen, den står ju i liksom, det är 12 timmar.
Ja.
Den sätts ju liksom på 10 på förmiddagen och sen får den stå och bubbla till, vad heter det, till solen har gått ner.
Blir alltid så jävla hungrig av att se den filmen. Dels känns det som att det är en julfilm, och dels blir jag extremt hungrig.
Känns det som att det är en julfilm?
Ja.
På grund av all kokain eller vadå?
Nej, jag vet inte. Det känns som en julfilm.
Ja, okay.
Det kanske är det en underskattad genre? Filmer som inte är julfilmer men som känns som det.
Mm. Har du några fler på rak arm?
Nej.
Det är när Joe Pesci sätter kniven som ligger i skuffen i en bil. Då är det jul igen.
Hörru du, jag vill börja med att pusha för lite merch faktiskt. För det var svindyr att ta fram, så vi måste pusha för att inte gå under. Jo, det är ju så här att det här året skulle ju börja med att vi skulle hålla en liveshow för att fira att vi fyllde 10 år. Liveshowen blev inställd. Och många tyckte att det var väldigt on-brand att vi fick ställa in på grund av pandemi. Och jag håller med. Och då så tänkte jag att det kan vara on-brand att ha lite snygga Oddpod-munskydd. Och reppa podden med när man är ute och rör sig på stan. Så jag har tagit fram snygg... Nu är det så svårt när det är ljudmedia. Men de är snygga, de är svarta. Det är Oddpod-loggan bara på. Det är inget, det står ingenting. Så...
Om man vill kan man föreställa sig att det liksom är någon slags symbol. För den sitter mitt över munnen, Oddpod-loggan. Att man liksom, ja, blir tystad eller någonting sånt.
Exakt, exakt. Ser nästan lite hotfull ut. Man skulle kunna ha den i en kravall också.
Ja.
Och de här finns nu till salu. Och man kan kolla på våra sociala medier om man vill se ett foto på dem. Men jag tänkte så här, att eftersom vi lyssnar på en podd och eftersom det kanske är bökigt, jag sätter upp shop@oddpod.se, så kanske du kan länka till det i avsnittsbeskrivningen. Så att om man här och nu vill beställa, så tryck på knappen shop@oddpod.se. De kostar 100 kronor. Vi löser det med Swish eller PayPal. Så.
Det här är liksom, nu när Amazon kommer till Sverige, så känner vi att då är det dags att vi också har en digital shop, eller?
Det är en mail forwarder. Vi behöver inte ha shop, vi kan ha munskydd. Nej, för fan.
Det är du som har rattat de här logistiken runt om med munskydden, och det är jag väldigt tacksam över, för du är mycket bättre på det än vad jag är. Men hur många har skojat om försändelsen är på väg när du har skickat iväg dem med munskydden?
Det är faktiskt bara en. Jag bekräftade och skrev att nu är det skickat. Och då så svarade han, okej, så försändelsen är på väg. Det är några som har haft invändningar. Vi har fått invändningar mot det här tilltaget. Linn skrev på Facebook att det var supersekt att vi gjorde samma sak som alla andra. Att det vore mycket coolare att göra någon icke-pandemirelaterad merch nu. Ja, jag förstår poängen.
Ja, men vad skulle det vara? Alltså, svårt. Jag tror ju så här, jag väljer alltid att när det blir så här så väljer jag alltid att se det som att samtiden har kommit ikapp Oddpod. Det är inte Oddpod som rider på samtiden. Så att
säga. Just det. Just det. Boom! Mic drop. Tack för oss. Men sen är det några också som har sagt så här, snygg.
Jag kan också känna så här, förlåt, jag kan också känna så här att vi har liksom pratat om pandemi i 10 års tid och liksom den här typen av bunkersamhälle och sånt som håller på att uppstå nu. Och när den då kommer, ska inte vi få liksom lite grann i alla fall profitera på den? Jag tycker det är inte mer än rätt när vi liksom har gått i bräschen för det här samhället i ett decennium. Att vi även då får liksom ta betalt när vi fick rätt, så att säga.
Det är en lång väg kvar tills vi har gått runt, Camilla.
Okay.
Det var inte villigt att ta fram dem där. Men grejen är så här att några har svarat så här. Snygga, men jag väntar nog tills jag får se om man måste ha munskydd. Men här tänker jag ju att det här är ju inte bara den praktiska användningen i liksom att man ska ha ett munskydd om det skulle bli liksom tvång på det. Utan jag ser det också som att det här är en liten souvenir för 2020. När man är gammal, man håller på att dödsstädar. Du och jag är inte livet längre. Så hittar man den här. Man kommer inte bara komma ihåg pandemin, utan man kommer komma ihåg Oddpod. Man kommer ihåg, ja.
Det är en liten... har ju kört väldigt mycket munskydd det här året. I våras så var det ju mycket folk som skrattade åt den. verkligen så öppet på tunnelbanan pekade och fnissade liksom. Men nu under hösten så liksom så slutet på sommaren och hösten, då har det ju liksom har ju varit långt ifrån ensam, så då har det ju reagerar inte folk lika mycket längre. Jag känner lite grann som med munskydden att så här, jag vet att evidensen för att det faktiskt hjälper är väl ganska låga. Men jag tänker att det är liksom som så här, jag tänker att det är lite som en bilbälte. Och så slänger du inte tänkte krocka så behöver du inte ha bilbältet på dig heller. Men ifall att så kan det vara bra. Och jag menar så här, vi bor bara i Stockholm och åker tunnelbana och grejer. Vad heter det? Och även om man bara gör det man behöver så vet man att det finns en del speciella individer i Stockholms innerstad och i Stockholms tunnelbana. Och det finns definitivt möjlighet att en person som är förkyld skulle vilja gå runt och hosta folk i ansiktet till exempel. Och när det sker då är jag ganska glad över att jag har... att jag har haft munskydd på mig. Även ifall det inte funkar så har jag ändå gjort mitt.
Ja, men jag har tänkt så mycket på... Vi spelade in ett avsnitt en gång i en hotellobby i Skanstull. Och så sitter vi där och pratar och så kommer vi helt av oss och börjar fnissa för det kom ett gäng asiatiska turister gående och alla hade munskydd på sig. Och jag har tänkt så mycket på det. Att så här, de var ju ändå något på spåren, får man ju ändå ge dem.
Jo, men samtidigt, man ska väl upphöra vara förvånad över att asiaterna visar sig vara ahead of the curve. Så det är, de har ett bra track record, känns det som, de senaste 50 åren. Så att,
Oh ja, så är det. Men jag ångrar det skrattet och att det finns på tejp.
Ja. Men vi var alla naiva då hade vi hade inte kommit insikt.
shop@oddpod.se.
Ska vi ta och prata lite grann? Det var ett tag sedan sist, men vad heter det? Nu finns det ju verkligen hoppfull rapportering att göra, känner jag, om Lia Ditton. Vi var ju väldigt hypade i, vad heter det, våras när hon skulle ge sig av, även ifall det visade sig inte bli över hela Stilla havet utan bara från San Francisco till Hawaii. Och sen har vi gjort en del uppdateringar inom podden, och jag tror att senast vi gjorde en uppdatering så var vi båda lite skeptiska till om det här skulle inom ingen, no pun intended, ros i hamn. För hon har kapsejsat två gånger och det gick väldigt långsamt ett tag där. Mm. Och vi räknade, jag tror vi räknade ut att det skulle vara 100 dagar kvar eller någonting. Men sen då så har...
Och då var ju hennes mål var ju att slå 52 dagars rekordet.
Ja. Sen dess då har ju Lia rott på. Något otroligt. Och nu så är hon bara 400 sjömil från Honolulu där hon ska planera att gå i mål. Och det låter jättemycket med 400 sjömil såklart. Och det här rekordet, det är ju long gone. Vi är inne på dag 77 när vi spelar in det här. Dag 78 när avsnittet släpps. Men man ska då komma ihåg att hon har ju då kört nu 1700 sjömil. Så att det är ju en bra bit. Och när man framförallt då tittar på Google Maps var hon befinner sig så ser det helt plötsligt väldigt, väldigt hoppfullt ut. Åtminstone känner jag det. Vad känner du?
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men alltså, det var ju, vi har ju berättat om den första kapsejsningen men det har ju skett en gång till. Och hon bloggar ju och skriver väldigt mycket om att så här, hon har svårt att sova för hon ligger bara och drömmer om att hon kapsejsar. Och så liksom. Och det har känts motigt. Jag hade nog tänkt att hon skulle avbryta liksom. Men nu är man ju liksom... Jag får nästan gåshud när jag pratar om det här. För att det är så sjukt kul. Och då, det är också en sak att tänka på. Det är ju liksom... vad har man själv gjort den här juni, juli, augusti? jag gillar ju ändå så här att på ett litet hörn... men det är jättekult. Det är kul att vara med på resan liksom. Snarare än att bara läsa en notis om det någonstans i efterhand.
Jag är ju, vad heter det, det har ju inte ens slagit med, men hon har utövat den extremaste formen av social distancing av alla.
Ja,
men det är kul att, nu börjar mer och mer blogginläggen handla om liksom så här att hon, det är som att det har funnits en ton ganska länge i hennes inlägg om att hon liksom kämpar på, det borrar ner huvudet och kör liksom. Men det är som att nu emellanåt så kommer det inlägg som handlar om att hon blickar framåt liksom, att så här, snart är jag i mål. Och hon pratar ju då i något inlägg om att, vad heter det, insikten att just det, snart ska jag träffa människor. Och det måste ju vara en väldigt speciell känsla kan jag tänka mig. Hon har alltså varit ute i 77 dagar nu. Jag skulle tippa att det kanske är ja, men, typ 2 veckor lite drygt kvar tills hon går i mål. Vilket ju då innebär att hon kommer att ha varit ute i lite under 100 dagar. Och att inte ha sett en annan människa på 100 dagar. Det måste vara en väldigt, väldigt märklig känsla sen när man ser en annan människa.
Mm. Det är
den enda levande man sett är liksom så här flygfisk, typ.
Men ni vet ju att jag har varit med om någon gång så här, om man varit hemma, antingen ledig eller sjuk eller någonting, men man har varit inomhus 3 dagar. Bara suttit och gamea och pysslat, typ. Och sen ringer telefonen, eller man åker in till stan för att träffa någon kompis. Alltså första gången man börjar prata ska formulera en hel mening efter att ha varit tyst bara ett par dagar. Det blir så här ofta, det blir så här konstigt liksom. Mm. Man hittar inte orden och man blir, ja, det känns liksom ovant att prata på något vis. Mm. Och sen när man väl kommer igång så vill man liksom aldrig sluta. Då sitter man bara och babblar som en jävla seg huvud liksom. Det måste ju vara så för henne gånger liksom 100 på något vis.
Mm. Alltså det här är ju inte jämförbart överhuvudtaget i princip, men jag kommer ihåg en liknande så här märklig känsla jag hade var när jag reste med buss över USA. För då träffade man ju inga människor som pratade svenska. Jag kommer ihåg att så här, när jag var i San Francisco, då hörde jag ett par prata svenska på ett ställe. Men sen så liksom åkte jag ju kors och tvärs och över hela liksom, landet i princip och hörde under i princip en månadstid inte ett svenskt ord liksom.
Mm.
Jag skrev med folk hemma och hade något telefonsamtal med någon hemma, men det är något annat att se en människa prata liksom prata svenska. Och då var det väldigt, väldigt speciellt när jag en natt, jag kommer inte ihåg var jag var på väg, men det var ett bussbyte i Jackson, Mississippi minns jag, som skulle ta 2 timmar. Och då var det ju liksom så här, klockan var liksom 3:30 på morgonen eller någonting. Och det, man vet att så här då, även ifall jag ska vara här i 2 timmar, det är ingen idé att somna. För då finns det risk att jag missar den här avgången. Och det är ingen som väcker någon och det är dåliga utrop och grejer. Så man måste vara med. Så jag gick en liten promenad såg mig omkring lite grann Jackson, och sen gick jag tillbaka och köpte någon slags sorglig maträtt ur en sån här vending machine och satte mig. Och bakom mig då, så på en bänk, så sitter ett par och liksom sover på varandras axlar typ. Och sen plötsligt hör jag att de pratar svenska med varandra. Och det var så otroligt märkligt, och man var så otroligt oberedd på det, att jag liksom säger, jag blev väldigt emotionell, minns jag, att man så här, man hörde bara liksom ett språk som man kände igen och som liksom ingen annan kände igen. Och de var ju garanterat övertygade om att de var de enda svenskarna på den här busstationen mitt i natten i Jackson, Mississippi, de också. Så de pratade ju liksom fritt. Och jag kunde liksom så här sitta och vara en del av deras samtal utan att de visste att jag fanns där överhuvudtaget.
Mm.
Det var märkligt på många sätt vis.
Mm. Men vi får väl starta när Lia har gått i mål, så får vi väl starta, jag vet inte, om vi kickar igång en Twitter-tråd, eller alltså, om vi ättar henne med ett inlägg och så här, grattis, så kan väl alla som följer oss på Twitter haka på i den tråden, så bara ja, överöser vi henne med hype liksom.
Kul. Vi får väl se också, jag tror som sagt att vi kommer hinna släppa ett avsnitt till innan hon har gått i mål, men det kan ju bli så att hon vad heter det, hinner gå i mål innan nästa avsnitt om det vill sig riktigt väl. Men vi håller er uppdaterade i så fall. Mm. Om ni inte hör något i våra sociala mediekanaler innan dess, så har hon inte gått i mål så att säga.
Mm.
Ska vi då är vi liksom så här, Hawaii, så långt västerut på världskartan vi kommer i princip. Ska vi be oss lite österut istället och prata om någonting som väldigt många har velat att vi ska prata om. Nämligen ryssarnas gamla propagandavideo där de har filmat testsprängningar av tsarbomben från 1961.
Ja.
Har du kikat på det här materialet?
Det har jag gjort. Det är väldigt många som har hört av sig. Ja. Eller liksom, ja. Det är sällan man får så mycket hojt.
Vi är liksom så här, Sveriges främsta sovjetkorrespondenter, så att säga.
Alltså, tsarbomben är ju... jag vet inte, jag har inte så mycket att säga om det här, liksom, det här filmmaterialet. Liksom. Tsarbomben, vi pratade om den i våra kalla kriget-avsnitt, va?
Mm.
Tror jag.
Ja, det gjorde du.
Tsarbomba. Det var liksom den hydrogen, vad är det? Hydrogenbomb
typ. Väte.
Vätebomb. Ja, just det, hydrogen. Ja. Vätebomb som var liksom, ja, den var ju betydligt mycket större än allt som någonsin detonerats liksom. Jag kommer inte ens ihåg nu omständigheterna varför de inte gick vidare med den.
Men det var väl för att den såg som liksom för extrem. Alltså typ att den knappt hade något praktiskt användningsområde. För alltså, why would you? Alltså du behöver liksom inte en så stor explosion. Alltså så här, om du inte behöver en så stor explosion för att smälla den liksom största amerikanska staden, varför skulle du lägga pengar och resurser på att bygga fler liksom?
Ja, det är sant. Men den är ju mäktig, det är den.
Ja, det enda som... Två saker slog mig med det här filmade materialet. Jag var också lite så här, vad ska man säga om det här? Det är en bombexplosion. Det är väldigt svårt när man liksom har filmat ett gigantiskt svampmoln på långt avstånd att få någon form av... alltså någon form av proportion. Det ser ut som vilken provsprängning av ett kärnvapen som helst. Man skulle behövt ha en person som står där framme. Eller någonting som visar hur stor den här grejen är. För att man skulle få en bättre uppfattning. Men de två sakerna som slog mig i det här filmmaterialet, det var dels den, det här är från 61 då, dels den så här, hur väl det här färgspektrat som liksom frätter ut bilden i filmen korrelerar med någon slags 60-tals psykedelisk feeling.
Uh-huh,
alltså det finns nästan som ett konstnärligt värde i när himlen börjar skifta i grönt, rött och blått på några sekunder liksom.
Mm.
Och sen så är det ju då den här härliga syntiga musiken som kommer in på slutet.
Alltså sovjetisk syntmusik, vi måste ju alltså...
Det känns som ett specialavsnitt i sig.
Ja, verkligen. Det känns som ett hål som man inte har liksom tagit sig så långt ner i. Det finns ju en synt modell från Sovjet som heter Polyvox, som var som är liksom minst lika cool som Moog och så vidare. Men Polyvoxen har liksom inte riktigt trängt igenom vår kultur på samma sätt.
Nej.
Det kanske det är samma avsnitt med DJ 50 spänn.
Ja, verkligen. Det här är fantastiskt. Men det låter lite också som sån här... Vad fan är det heter? Ett sånt här instrument som man spelar med händerna. Det är som en
teremin. Ja, det är också teremin, ett ryskt. Men det är mycket tidigare.
Som även intromusiken till Star Trek The Original Series gjordes på.
Mm.
Ja, men jag skulle gärna höra Tommy Jönssons take på en recension av musiken i Tsarbomben-propagandavideon från 1961.
Mm.
Det hade varit kul. Ska vi röra oss lite framåt i tiden då? Om man tänker att 1961 är i det förflutna, så är väl diverse science fiction... Det var konstigt att science fiction fiktion, men science fiction berättande i betydligt längre fram i tiden. Åh, vilken dålig segway det här blev.
Den är på väg.
Det är den inte. Ännu en sats i science fiction serie är ju nämligen på gång i form av Raised by Wolves. Har du koll på den här?
Nej, berätta.
Den är, ja, vad ska man säga, den är skriven och utvecklad av Aaron Gusikowski, som tidigare skrivit thrillern Prisoners, som regisserades av Denis Villeneuve, och han har även skrivit den förbisedda serien The Red Road. Och det här är kort his pitch. Framtiden, mänskligheten har typ gått under, och nu så är det robotar som lär, eller syntetiska människor ish, som lär människor att vara människor. Och den ser ganska påkostad ut. Det är som sagt HBO som gör den här. Och det ser ganska fräscht ut. Men det jag skulle vilja prata om i liksom lite bredare drag, det är hur känner man egentligen för just den här typen av satsig sci-fi-serie som har kommit de senaste åren? Jag tänker, nu är Raised by Wolves på väg. Apple har ju storsatsat. De har släppt dels då Sea, som jag har kollat på, med Jason Momoa i huvudrollen. Och sen då så har vi pratat om i podden The Foundation, deras, vad heter det, Isaac Asimov tv-serieversion av Stiftelsen. Och Netflix då, de har bränt pengar på exempelvis Altered Carbon. Och det här är ju liksom prestige...
Har vi inte Amazon har väl den här stora, vad heter den, kinesiska...
Just det.
Också en satsig.
Three Body Problem, eller vad heter
ja,
den? Ja,
exakt.
Som de ska göra, vilket ju blir det är väl, vad heter det, de gamla Game of Thrones showrunnersarna som ska göra den. Det var någon som skrev på Twitter att ett verk som är så komplext att det i de västerländska översättningarna har långa fotnötter för att förklara hur vissa saker relaterat till kinesisk historia har nu alltså lagts i händerna på de som inte ens kunde liksom förmedla Game of Thrones berättelsen på ett bra sätt. Men hur känner du för liksom de här påkostade och ska man säga, häftiga science fiction-serierna, eller vad man ska kalla dem?
Ja, men det är väl lite så här att vi har ju... Det fanns en tid när man fick gripa efter halmstrån lite grann.
Mm.
Fast Forward har premiär. Vad tyckte vi om den? Threshold hade premiär. Vad tyckte du om den?
Alltså, jag minns knappt Threshold. Jag minns att det var något avsnitt som slutade med, om det var första eller andra, med att om det var någon form av kanske utomjordingar, kanske någon form av sjövarelser som liksom samlades i ett mönster som skulle betyda någonting.
Just det, det var vanliga fiskar, men de bildade de här konstiga mönstren. Ja, alltså, ja, mycket mer än så kommer jag inte ihåg.
Men en annan going var ju Falling Skies. Minns du den? Med Noah Wyle i huvudrollen, som leder någon slags grillakrig mot en utomjordisk ras som har invaderat. Jag plöjde ändå 3 säsonger av Falling Skies. Så svältfödd var man.
Det var man. Men sen så hände ju någonting. Jag tycker det är så här... Alltså, om man ska se science fiction... Vad är, alltså så här, om vi pratar om science fiction då, först och främst. Vad är science fiction? Någon form av så här gängse definition av det är väl att så här, ett viktigt huvudelement i intrigen ska basera sig på liksom teknologisk spekulation eller någonting sånt där. Vetenskaplig och teknologisk spekulation. om man utgår från den definitionen så är det lite så här att Inception är ju verkligen science fiction. I den. Arrival, definitiv science fiction. Men sen när man börjar liksom bredda scopet och fundera på liksom så här, Star Wars, är det science fiction? Det här, de vi pratar om, The Foundation och Altered Carbon. Ja, men det kanske är science fiction. Ja, svårt att säga.
Men jag skulle säga Altered Carbon, definitivt science fiction. The Foundation kanske lite... Alltså man får ju skilja på, det finns ju en sak som är science fiction och bara någonting som utspelar sig i en annan värld ändå.
Ja, exakt. Det är lite det jag är ute efter, att så här, jag undrar om det är så att man, det går inte bara att ta en thriller och peta in en alien eller en, någon tidsresegrej och sen säga att det är science fiction, tänker jag.
Nej.
Samtidigt så är det mycket som är sci-fi som går under radarn som vanliga blockbusters, alltså Inception. Så jag vet inte, är det så att vi har skiftat, är science fiction inte längre en genre? Utan att om man ska göra en satsig serie på någon av de här stora streamingtjänsterna, då räcker det inte med att, alltså, en Homeland eller en Billions... Eller den sortens drama som, och jag älskar Homeland, älskar Billions, inga konstigheter så. Men det räcker inte om man ska göra satsigt att säga att nu ska vi göra en serie som utspelar sig på en hedge fund i New York. Utan att det här är liksom, alltså, one-linern är, det är i framtiden och alla är robotar och så ska den uppfostras. Det är one-linern. Mm. Men egentligen är det inte det som är serien.
Nej, men alltså det kan man ju på ett sätt säga om all science fiction också. Alltså att i de flesta fallen så är ju själva science-delen ett sätt att utforska någonting som inte handlar om science-delen egentligen. Mm. Alltså jag tänker, du nämnde Arrival exempelvis. Den handlar ju om relationer mellan människor. Även ifall den handlar om relationer, hur vi kan förstå språk mellan en människa och en utomjording så att säga. Men för det jag håller med i och det som är på något sätt intressant är ju att, alltså även ifall det gjorde såklart satsiga science fiction-serier förut också, så är det som att det är de som nu representerar fin-tvn på något vis. Mm. Man tänker att när TV:ns, den så kallade tvns guldålder drog igång, då var liksom prestige-serierna, det var som du säger, Homeland och Billions, men ännu mer kanske Breaking Bad och Sopranos och liksom Mad Men. Alltså det är ändå så här klassiska drama settings på ett helt annat sätt än vad vi ser nu liksom. Och jag tror att det kan ha, det finns flera orsaker såklart, men jag tror att en orsak kan också vara att det är liksom en, vi har nått en punkt där de här stora streamingtjänsterna, de vill knyta till sig intressanta skapare. Och alla intressanta skapare är ju nördar i grunden, det vet vi sen länge. Så när de kommer till dem och frågar, vad skulle du vilja göra?
Ja.
Då säger de säger liksom inte, ja men jag skulle vilja göra en serie om, vad heter det, bostadskrisen på 70-talet i New York. Det är David Simon som säger det, men det är för att han inte är nörd, det är för att han är journalist.
Ja.
Utan de säger ju liksom så här: Isaac Asimov. Jag läste Stiftelsen när jag gick på gymnasiet och den öppnade mina ögon och förändrade min syn på vad fiktion kan vara helt och hållet. Den vill jag göra.
Mm.
Och då liksom kommer Apple med sina hundratals miljoner och bara, du, det grejer vi. Vi fixar rättigheterna, vi tänker inte på budget. Känn dig fri och skapa du.
Ja.
Tror jag har rätt i den, i ja, den ja, tesen?
Ja, absolut, absolut. Och plus att då de som är nu runt, alltså vad var J.J. Abrams när han gjorde Lost? Han var typ 30-35 någonstans där. De som är det nu, de har ändå växt upp i en värld där Lost var en tongivande grej. Alltså att det här är som så mycket annat är det här J.J. Abrams fel. Att man liksom kunde spela ut då det registret. Men samtidigt så tycker jag också så här, man måste ju också tänka, jag gick faktiskt in och kollade vilka topp 10 topp 10 under 90-talet. Vilka var de topp 10 största filmerna? För i min värld så var ju liksom en blockbuster på 90-talet. Det var en Tom Clancy-bok eller det var en Titanic eller någonting sånt.
Den gamla vuxenfilmen, då inte, menar jag inte pornografi, men liksom vuxenfilm i att det var bara intressant för människor över 20 i princip.
Ja, exakt.
Men en 15, en 14-åring bryr sig inte om Patriot Games, typ.
Nej, exakt. Eller Remains of the Day.
Today, ja, ja. Nej.
Men om man tittar topp 10...
Alltså, får jag chansa lite då?
Ja.
Titanic, såklart.
Ja, etta.
Men sen har vi kanske Jurassic Park.
Trea.
Säg istället, det tar för långt.
Det var en bra. Ja. Jo, men på andra plats är ju Star Wars Episode 1.
Ja, just det, 99 kom där. Ja.
På fjärde plats, Independence Day. Det var, blev jag lite överraskad över. Sen har vi Lion King, Forrest Gump, Sixth Sense, Jurassic Park, Lost World, Men in Black, Armageddon, Terminator 2, Judgment Day.
Jag skulle säga att den som ändå så kanske kvalar in som liksom inom då det som jag benämnde som vuxenfilm nyss, det är väl kanske möjligtvis Forrest Gump.
Ja.
Den kanske inte en 14-åring tycker är så cool.
Nej. Men jag blev ändå så här förvånad, därför att min egen bild av 90-talet var ju att filmen var mycket tråkigare än det här. Det här är ju ganska, alltså, ja.
Jo, men kan inte skillnaden vara, nu skjuter jag lite ur arslet här, men kan inte skillnaden vara att de här filmerna var liksom, det kom en Jurassic Park per år. Nu kommer det ju liksom bara Jurassic Parks. Alltså, och det kommer inga Patriot Games. Det kommer liksom tre stycken Forrest Gumps runt jul varje år som ska tävla om att vinna Oscars.
Jag är 100% med på den här beskrivningen, och som empiri så drar jag fram att jag och min klasskompis Daniel Brandt, vi hade gått och peppat för Independence Day i ett år innan den släpptes. För vi skulle fan få se en riktigt klassisk sci-fi story eller liksom en sån Alien Invader story på bio. Det var ju bara saker man hade sett när man gick i de här hyr tre filmer för 20 kronor i 7 dygn lådorna på VHS-affären liksom. Men här kom, nu skulle Independence Day komma och det skulle fan vara en sån rökare. Vi gick och köpte en footlong på Sandus och satt på, i bion och käkade och tittade och var bara så lyckliga liksom.
Mm. Men jag vill ändå understryka här innan vi rundar av det här ämnet att jag känner ju, det är inte som att jag tycker att så här, det var bättre förr när jag plöjde tre säsonger av Falling Skies. Det var ju liksom på många sätt var det ju helt värdelöst emellanåt. Alltså, finns det en anledning till att Threshold lades ner efter typ 10 avsnitt? Men det finns någonting lite trist i när science fiction-berättandet ska in i finrummet för att det då också kanske riskerar att liksom tvättas på vissa saker. Om det liksom förr i tiden var till för en ganska specifik målgrupp, så ska en HBO-satsning i genrefacket ska ju liksom kunna appellera på en lite större publik. Vi har ju liksom pratat massa gånger om hur Game of Thrones följdes av personer som tittade för dramat, inte för drakarna så att säga. Och jag skulle vilja säga att man kanske gjorde de här grejerna ändå lite mer för de som kommer för drakarna och lite mindre för de som kommer för dramat på ett sätt.
Mm. Och jag skulle också, jag har sagt det förr, men jag skulle upprepa att min saknad efter den här att sortens lite mer low-key sci-fi-serier också. Välgjorda, men inte, alltså inte så satsiga. Stargate Universe, den väldigt aparta kusinen i Stargate-världen.
The Dark Reboot.
Ja, men som var väldigt budget. Allt utspelade sig på ett rymdskepp typ. Men jättemycket hjärta. Väldigt, väldigt bra.
Mm.
Ska fan se om den. Det ska bli en höstgrej.
Men jag tänker att typexemplet är liksom Battlestar Galactica. Hade Battlestar Galactica gjorts på, vad heter det, på HBO idag, så hade den liksom inte alls varit lika hard sci-fi som den var när den liksom sändes på sci-fi på 00-talet liksom.
Nej. Ja. Vi fortsätter prata lite satsiga serier kanske.
Ja, absolut. På HBO dessutom.
Ja. Den nya storsatsningen som jag får reklam på Instagram var typ tredje story jag flippar. Det är HBO's Lovecraft Country. En tv-serieversion av Matt Ruffs Lovecraft Country. Vad är Matt Ruffs Lovecraft Country?
Det är, jag har inte läst den själv, men jag vet att det är ganska många som har gjort det. Det är som en samling noveller eller korta berättelser som är liksom sammanlänkade av huvudpersoner och annat, som skildrar USA under Jim Crow-eran, alltså det segregerade USA där svarta fick äta på speciella restauranger och inte fick vara vad de ville och så vidare. En hemskt på många sätt. Den skildrar då den här eran och slänger in massa inslag från liksom skräckgenre och framförallt då H.P. Lovecraft. Mm. Det är liksom monster och gamla sällskap och uråldriga formler och sånt. Och den här då som sagt sänds nu på HBO. Det här känns som ett typexempel på en serie som den här hade aldrig varit en stor satsning på HBO på 00-talet.
Nej.
För det här är liksom
av flera anledningar.
Av flera anledningar, ja. För att så här, när jag tittar på, jag har sett de första tre, men jag tänker att vi håller oss till att prata om det första avsnittet lite grann. Men när jag ser den här så tänker jag ganska mycket på, vi hade ett snack om Killing Eve förra året, jag tror att det var förra året, där jag var lite så här, ja men, typ förvirrad, eller kunde inte orientera mig riktigt i hur Killing Eve rörde sig mellan olika genreuttryck på ett väldigt obehindrat sätt. Det var liksom lite humor, det var lite seriemördare, det var lite spionthriller och den flöt liksom mellan de här sakerna som om det var helt naturligt på ett sätt. Och det är lite samma i Lovecraft Country. Man kan liksom så här klippa mellan att det skojas om någonting bizarrt till att en vidrig polis förtrycker våra huvudpersoner och liksom hotar med att skjuta ihjäl dem, till att huvudpersonerna blir överfallna av någon slags monster i skogen.
Mm.
Och jag är återigen lite förvirrad. Nej, förvirrad är jag inte, men jag är inte helt säker på att den här typen av blandning är min grej. Vad känner du?
Jag kände så här att monstret, alltså när de varelser, de onämnbara varelserna kommer och attackerar dem, så blev jag lite, vad ska man säga, monstret i rummet för mig var rasismen.
Mm.
Monstret var hur folk betedde sig då och beter sig fortfarande när de behandlar andra människor som smuts liksom. Det monstret, fan, det var ju väldigt starkt första halvtimmen i serien liksom, eller första 20. Men sen då när man börjar blanda in någon slags skepnader eller varelser som gör då att de här rasistiska snutarna som har skenavrättat våra protagonister tidigare, plötsligt så måste de typ samarbeta för att hålla sig vid liv. Och man vet inte längre, var det bra att den där snutjäveln blev delad på mitten av vassa käftar? Eller var det dåligt för att nu är vi ändå en färre i vårt party som kan försvara oss mot monstren?
Mm.
Så att det är många tankar i huvudet samtidigt. För jag tycker det finns, alltså det här, på något sätt känns det här som protestkonst också. Alltså det är en, man tar liksom en white supremacist som H.P. Lovecraft och använder hans värld som ett fordon för att berätta stories som aldrig någonsin har blivit berättade. PGA, nördkulturen, precis som allt övrigt i samhället, är också rasistisk. Liksom.
Mm.
Så att jag älskar ju tanken. Jag älskar tanken på att både i Watchmen nyligen och i Lovecraft Country, att det liksom kommer in ett African-American perspektiv i nördkulturen, eftersom det har varit typ helt frånvarande Så jag gillar liksom att det börjar reclaimas mark inom även de här rader där vi rör oss, så att säga. Men jag är inte säker på att de två temana alltid funkar ihop, liksom.
Nej, du sätter fingret på något intressant här, för det blir som, för mig blir det som väldigt tydligt i det här första avsnittet när monstren anfaller, att de är liksom ett behagligt hot, de här monstren.
Ja.
Som förtar lite grann det obehagliga hotet som man precis har upplevt, så att säga. Alltså, hotet de känner när de liksom måste jagas över the county line, för att i det county de är just nu får inte svarta vara ute efter att solen har gått ner. Där finns det liksom någonting som är genuint obehagligt. Vilket gör sen att monstren som de stöter på i skogen inte blir genuint obehagliga, liksom.
Mm. Exakt så.
De hjälper snarare till att med en känsla av att säga, ah, okej, okay, men det här var liksom bara på skoj. Om du förstår vad jag menar. Och jag säger liksom inte att man inte liksom skulle kunna blanda den här typen av liksom genrefiktion med de här viktiga frågorna. Jag tyckte Watchmen gjorde det bättre på ett sätt. Mycket. Men det måste uppstå någon form av syntes. Inte bara att de här grejerna existerar parallellt.
Mm.
För som sagt, då tar de mer av varann än de ger på ett sätt. Sen finns det ju också någonting ironiskt i att vi nämnde då nya versioner av Watchmen som ju liksom leddes av Damon Lindelof, en vit man, och Matt Ruff då, som har skrivit Lovecraft Country, är också en vit man. Så att även när liksom nördkulturen ska ta in den här typen av frågor, så är det fortfarande liksom vita män som sätter agendan. Nu var det ju såklart mycket flera afroamerikaner som jobbade i manusrummet på exempelvis Watchmen, och det garanterat det som hände med Lovecraft Country också, men det finns ju någon form av ironi där, tycker jag.
Verkligen. Men det är om man bortser från liksom temat och bara uppehåller sig vid rubriken, så tycker jag att alltså nu är det bygger på en annan grej som heter Lovecraft Country, absolut. Men jag kan störa mig också på, alltså så här, H.P. Lovecraft, det mest kända namnet inom skräck. Även de som inte har läst någon Lovecraft vet ungefär vad vi rör oss åt, liksom, då. Man sätter det som rubrik, Lovecraft Country. Och det blir, jag vet inte. För mig, jag tror serien hade varit större om den hade hetat What Hides in the Dark, eller någonting sånt där.
Men är inte namnet, tänker jag, alltså dubbelbetydelsen i namnet är väl att Lovecraft Country, dels, eller trippelbetydelsen då, dels är, rör de sig i liksom områdena som Lovecraft bodde i och ofta skrev om. Dels då så finns det liksom monster och teman som även finns i Lovecrafts fiktion. Men det är även Lovecraft Country i att det egentligen är liksom den världen som Lovecraft drömde om med rassegregation.
Ja.
Du tycker inte det gör någonting för att lyfta värdet, så att säga, eller?
Ja, alltså, nej.
Eller just av värdet är kanske fel sätt att ställa frågan på, men du förstår vad jag menar.
Jag vet inte, men alltså, för det blir ju, vi pratar om det mycket i vårt Lovecraft-avsnitt, att det är ju superproblematiskt att han var den han var, liksom. Värsta white supremacist-snubben. Och nu ska vi lyfta upp hans namn här igen och prata om stilbildande och bla bla bla. Jag vet inte, jag tänker att om man ska diskutera rasism och medborgarrättskamp inom nördkultur, så kan man göra det utan att stå i skuggan av liksom dilemmat, men alltså, det är också så att H.P. Lovecraft, man kan ju inte säga, det går ju inte att säga att det han skrev inte är det som varit stilbildande för all skräck i 100 år, liksom. Mm. Så har det ju också varit. Det bör man ju förhålla sig till, liksom. Men jag vet inte. Jag tänker att man kan diskutera de frågorna. och skildra den segregationen som varit och den som är. Även utan att sätta liksom rubrik spotlight på honom på något vis. Jag vet inte. Det är jättekomplicerat.
Kommer du fortsätta titta?
Jag kommer nog slötitta lite grann. Det kommer inte vara en sån serie som jag kommer kasta mig över första tiden jag får ledig. Men jag ser definitivt framför mig att jag kommer att köa upp avsnitten och liksom klämma ett då och då. Ja. Mm. Du då?
Jag har som sagt tittat vidare redan och kommer fortsätta lite till. Men jag är inte helt såld, måste jag säga. Alltså, jag tycker verkligen att den här kombinationen av att se och berättelserna vill göra flera saker samtidigt inte alltid arbetar i berättandets favör, utan att det ibland gör saker sämre än vad de hade kunnat vara om man hade renodlat vissa spår eller hittat andra vägar att förena spåren på ett intressantare sätt. Jag är liksom så här, de flesta av de avsnitten som har sänds, så har jag varit mer intresserad av den, vad ska vi säga, den situationen som huvudpersonerna lever i, som har en fot i den verkliga historien, än vad jag har varit intresserad av liksom Lovecraft-delen, om vi ska kalla den det.
Och det, ja, men det är exakt samma här. Vi såg ju en film, En annan vit man, där också.
Absolut.
Vi har ju haft det här lilla Loppis-DVD-projektet. Eller liksom, allt börjar väl med att jag börjar plocka på mig en massa DVDs. Och till det här avsnittet så fick våra patrons som stöttar oss på patreon.com/oddpod fick rösta. Jag tog lite filmer på random bara och la ut. Några vill jag verkligen se. Men det var ju såklart Ghost Rider som Extended Cut dessutom, som vann den omröstning.
Den var inte en av dem som du verkligen ville se, eller?
Nej, det var inte.
Jag skulle vilja säga, innan vi går in på filmen, jag vet inte hur mycket behöver vi prata. Vi kan prata lite grann om filmen, men det känns som att det är mycket roligare saker att prata runt den här filmen än prata om själva filmen. Men en invändning jag har direkt här mot vad det här DVD-initiativet har tagit vägen är ju att, alltså, när vi pratade om det här först så var det mycket om liksom skimret med DVD-backen och en tid där man liksom plockade på sig 2 för 99, det var, och helt plötsligt så hade var man en liten DVD-samling hemma med samma skit liksom. Och det känns som att så, vi började i den änden väldigt mycket med, vad heter den, 2 for the money, eller For the Money.
Ja, just det.
Den kändes som liksom en som klippt och skuren ur den arketypen på något sätt. Men sen de andra två filmerna vi har kikat på har liksom rört sig i andra riktningar, känns det som.
Mm.
Den här Sean Connery-rullen vi såg förra gången, då är vi ju liksom i 90-talet helt plötsligt. Och då känns det snarare som att det är, den var mer det som i det här avsnittet kallas för vuxenfilm från 90-talet. Och nu då så är vi liksom 2007, vi är i Marvels filmlinda, eller vad vi ska kalla det, och ser liksom en gryende serietidningsfilm börja ta form.
Mm.
Den här är ju inte en del av Marvel Cinematic Universe, men det är ju likväl en Marvel-serie den är baserad på, och det är Marvel som har producerat Ghost Rider. Och jag känner så här att båda de här två grejerna, vuxenfilm från 90-talet och serietidningsfilm, är ju egentligen två saker som inte alls hör hemma i liksom 00-talets DVD-backsgenre.
Just det.
Håller du med mig och förstår du vad jag menar på något sätt?
Ja, jag håller med dig, jag förstår dig och funderar på om det därför man kanske behöver göra den urskiljningen först.
Jag tänker så här, hittar man Goodfellas på DVD på en loppis, så betyder ju inte det att den egentligen ska gå in i det här projektet. För det är ju inte, den förkroppsligar ju inte den här DVD-inflationen egentligen speglar på något vis.
Nej, det är sant. Det är sant.
För den här filmen känns ju, den här känns ju som någon slags proto-version av vad all film sen var på 10-talet.
det var här det började.
Det är ju då Nicolas Cage spelar någon form av Evel Knievel-karaktär som har vuxit upp med en pappa som har lärt honom göra häftiga stunts på motorcykel. I vuxen ålder då så reser han runt själv för pappan har gått bort i cancer och gör då ett kontrakt med djävulen om att vara hans hantlangare på motorcykel. Han förvandlas till en brinnande dödskalle demon på nätterna och åker runt och samlar in själar och grejer. Det är en bra summering av handlingen.
Ja. Det är väl farsan dör väl i en olycka, va?
Ja, just det. Men han hade cancer.
Han hade cancer. Sonen skriver på ett kontrakt med djävulen för att han ska bli fri från cancer. Djävulen ser till att pappan istället dör i en bil eller ja, motorcykelolycka under ett stunt.
Och anledningen till att jag säger att det här är liksom protoversioner av allt som hände sen på 10-talet, det är inte så mycket för att det känns som att Marvel blir bättre på att göra filmer efter det här på ett sätt, men det är ju verkligen mycket den här grejen med att man tar en stark leading man i huvudrollen och sen så är det inte så mycket intressanta skådespelare överlag i övrigt, förutom då att man castar en grand old man eller en grand old lady från gamla Hollywood i någon form av stor biroll.
Mm.
I till exempel Captain America så dyker Robert Redford upp som någon slags politiker. I det här fallet så dyker Henry Fonda upp som djävulen.
Mm.
Så formmässigt så passar det på något sätt. Men vi har pratat ganska lite Nick Cage ändå i Oddpods historia.
Väldigt lite faktiskt. Det är väl... Nick Cage är ju väldigt mycket ett mitt 90-tal. The Rock, Con Air, den här sortens liksom.
Mm.
Det finns ju någon slags... jag har alltid tyckt att Nick Cage, han får så mycket hån. Alltså så här, Family Guy... Det finns ett Family Guy-skämt på tungspetsen direkt när någon säger Nicolas Cage. Och grejen är att jag tycker inte Nicolas Cage är en särskilt dålig skådespelare så länge han spelar Nicolas Cage. De gångerna han har varit dålig, det är när man har castat honom i någon roll där han inte bara kan vara Nicolas Cage. För är han sig själv, den enda rollen som han liksom är verkligen, verkligen bra på, då är han ju ändå en klippa. En stabil actionrulle-klippa ändå. Eller?
Jo, alltså så här, han är ju fantastisk och värdelös på samma gång på något vis. Det är lite som att så här, jag gillar ju när Nicolas Cage liksom lägger i femman och trycker plattan i botten och blir liksom helt galen. Men han måste liksom ha rätt regissör när han gör det. För det finns ju många exempel på i hans filmkarriär där han har släppt lös Nicolas Cage på en film. Men regissören han haft kan liksom inte tygla Nicolas Cage. Så det blir liksom bara ett ganska smärtsamt överspel av allting. Och då är det ju inte bra, så att säga.
Mm.
Men i de filmerna där det funkar så funkar det ofta väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men sen tycker jag också det är intressant, men du nämnde liksom Nicolas Cage på 90-talet. Det är ju kul att han liksom blev som en oväntad och missanpassad nästan actionhjälte. Alltså han är ju inte en actionhjälte i grunden, känns det som.
När man tittar på de andra actionhjältarna som liksom dels det gamla gardet med Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger, men också de gryende med Vin Diesel och alltså Nicolas Cage passar ju liksom inte in i den sortens Jack Reacher-modell eller vad man ska kalla det för.
Och grejen är att i The Rock så är han ju perfekt castad, för då är han ju liksom science-tönten. Han är liksom för 90-talet den perfekta science-tönten, för då, man hade liksom inte ännu accepterat att science-töntar, man kan ha en science-tönt i en film som ser ut som en science-tönt, utan om man har en science-tönt i en actionfilm då måste den ändå se okej ut. men han är fortfarande science-tönten som liksom Sean Connery kan trycka till. Men sen då i Con Air helt plötsligt, då har han liksom långt hår, någon slags gammal marinkårssoldat som har haft ihjäl folk. Det är ju, även då här i Ghost Rider så är han ju också liksom väldigt mycket då, det finns den här scenen i bara överkropp är ju väldigt tydlig att de ska visa upp att säga, men han har the chops, kolla här, han ser ut som en actionhjälte. men jag gillar ändå att det gläder mig att vi är positivt inställda till Nicolas Cage.
Ja, jag har inget emot honom. Det är så här, vissa saker är så lätta att göra sig lustiga över, men börjar man reflektera så alltså han gör ju sitt jobb liksom. Och det jobbet tycker jag han gör bra. Sen kanske han inte skulle kunna göra liksom någonting mer. Men...
ja, men åsikt om Ghost Rider?
Man kan väl både ha och mista, kanske. Igen. Nej, jag vet inte. Det var en... Den lämnade mig väldigt oberörd. Det var ju inte så att man bara satt och skrattade åt att det var en kalkon, men det var ju, samtidigt så kändes det ju... Men jag tycker det är intressant, för man ser ju Marvels ser... det finns ju någon slags krossskärning mellan serietidningsberättande och filmberättande, som har blivit väldigt utvecklat på senare år, men som här är precis i början. Men man ser ändå att det anslaget finns, den ambitionen finns. Att här ska vi göra en film, men vi ska berätta den precis som vi berättar en serietidning. För att många av de här scenerna, man kan verkligen se fram... Alltså du vet, den här scenen när precis i början, när pappan ligger och sover. Han kommer hem och säger så här, oj, upptäcker att han sover. Går och ska göra någonting och hittar ett så här papper där det står så här besked att han har liksom...
Halvt ihopknycklat papper
där det står ett provresultat om att han har cancer. Och samtidigt så ser man pappan ligga lite ur fokus i bakgrunden och ligga och sova. Och det kändes så extremt mycket serietidning frame liksom.
I filmmanusversion blir det ganska liksom pajigt, för att det blir... så mycket, för mycket tillfälligheter som liksom... Det är tillfälligheter som behövs för att berätta historien, inte för att de sker i verkligheten.
Exakt, exakt. Men i en serietidning hade man köpt det rakt av, då hade det varit en snygg panel, liksom.
Ja. Men jag håller verkligen med, för det här är också en tid innan man har bestämt sig lite grann vilken tonalitet man har i serietidningsfilmer. Man är liksom kvar i ett tankesätt som till exempel präglade Sam Raimis Spider-Man-filmer också, där man är liksom fortfarande kvar i att det här är ju en serietidning, så att det är inte liksom så här, det är lite kul. Det är inte liksom helt på allvar. Det är lite så här, det är lite ostigt.
Mm.
Man har liksom inte anammat det allvaret som sen fanns i liksom Marvel-filmerna och DC-filmerna. Och då säger liksom inte att de är liksom gravallvarliga, men man... Det är liksom ändå, även ifall Red Skull är boven i första Captain America-filmen, så vill man ändå göra Red Skull liksom inom citationstecken på riktigt.
Ja.
Man låter det inte vara lite kul att Red Skull är en person som har ett helt rött ansikte liksom. Så det finns en käckhet, tycker jag, i Ghost Rider som inte riktigt behövs.
Och att tänka då att den är samtida med The Dark Knight gör ju att det svindlar lite.
Ja, det får man säga. Det här känns som en barnfilm i jämförelse. Liksom.
Ja, vi får helt enkelt... Vi får ompositionera oss när det gäller DVD-projektet. Och fundera på vad nästa steg blir där då. Och, utifrån din feedback.
Ja, eller så här, vad heter det? Skriv till oss på liksom Facebook och Twitter om vad tycker ni? Borde det här fortsätta eller ska vi göra någonting annat? Eller vad heter det? Har vi bara tänkt fel? Ska vi ge ett försök till med att gräva fram en äkta DVD-boxfilm? Eller vad borde det här ta vägen?
Precis.
Vi vet inte riktigt. Vi tar gärna emot er feedback. Vi kanske inte kommer lyssna på er feedback, men vi vill ändå höra den.
Precis. Det är så här. Så här det går efter snart 11 år. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra längre. Kan någon... Knuffas rätt. Det börjar bli dags att lägga locket på. Munskydden. shop@oddpod.se. Så kan man reppa med stil ute i den smittade världen.
Ja, jag kommer bära mitt med stolthet i alla fall.
Du fick en 1000-mila blick och började knappa på ditt tangentbord. Det var en oerhört märklig situation.
Ja, nej, jag blev, vad heter det, jag var tvungen att kolla, vad heter det, hur shop.odd.se såg ut när man skriver en form. Det lät konstigt i mitt huvud, jag vet inte vad.
Shop.
Jämlödning eller någonting.
Shop. S-H-O-P. Ja. Okej. Nu kokar hjärnan.
Vi hörs igen om 2 veckor. Kanske har vi mer att se om Lovecraft Country då, eller så hittar vi på någonting annat kul att prata om. Jag vet att vi har ett ämne om biologi i science fiction som har legat och marinerat under några veckor nu, som vi säkerligen kommer till om 2 veckor. Så lyssna då helt enkelt.
Ha det fint.
Tjabba.